Jag tänkte läsa ett bibelord från Kolosserbrevet. Och det är då kapitel 4, vers 2. Och där skriver Paulus: var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Be då också för att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den jag är fängslad, och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med det utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Och jag tänkte läsa vidare från Kolosserbrevet kapitel 3, vers 12. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha föredrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom.
Det är ju vanligt med så kallade religionssociologiska undersökningar. Och på var Lunds universitet, på den institutionen som det gjordes en undersökning, det är nog 15 år sedan nu tror jag, men den handlade om gymnasieungdomars olika tro och inte tro och hur de använde sin tro. Och en fråga som ställdes var hur ofta de bad. Och att alla ber någon gång tycker jag inte var så överraskande. Men för mig var det väldigt överraskande att frågan ställdes: ber du varje dag? Och det var 50% ungefär utav gymnasieungdomar som sa att de ber varje dag eller någonting som liknar bön. Samtidigt som mindre än 10% bekänner sig vara kristna. Och vi vet ju att det finns bön i en mängd religioner på olika sätt, det som liknar bön, och vi kan inte säga det, men för mig är det ett väldigt tydligt bevis på människans innersta längtan efter en relation med något som är större än oss själva. Det som för oss är Gud. Vi skapade enligt Bibelns mytiska skapelseberättelse formade Gud oss av jord. Formade en människa. Allt var dött, men Gud andades liv i människan. Från början har Gud andats på oss så att hela vår skapelse grundar sig på förutsättningen för den är att vi är av och från Gud. Och det inre, det är beroende av Gud. Behöver gemenskap med honom, söker med honom. Bönen är hjärtats samtal med Gud och nyckeln till en levande relation med Gud. Och det är ju en huvudanledning till att vi den här månaden i församlingen har koncentrerat oss kring olika ämnen och föreställningar kring bön. Idag har vi rubricerat det uthållighet i bön. Och grunden till det som jag kommer att säga finns ifrån Lukas evangelium kapitel 18 vers 1 till och med 8. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger det, han ska nog, snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Amen. Jesus berättar ungefär 70 liknelser, eller vi har det nedtecknat i evangelierna. 70 liknelser, en pedagogisk metod som Jesus använde för att man skulle komma ihåg med bildspråk och annat som gjorde att man hade associationer och som man kunde komma ihåg det som Jesus sa. Jesus säger själv att det fanns ett annat syfte med det där, och det var det att inte alla skulle förstå tydligt vad han sa, utan det fanns en hemlighet, det fanns ett mysterium i att tron på, att lita på att Gud finns, leder mig vidare i förståelsen av vem Gud är. Och i liknelserna så ska man inte göra för mycket av dem som vi greker gärna gör. Vi är ju grekiska idévärden, att vi vill strukturera, vi förstår, vi vill dela upp. Vi vill ha logik alltihopa, vi vill tolka allegoriskt som man säger. De flesta liknelserna har en huvudpoäng, och det är den man ska leta efter, annars blir det orimligt. Och nu har ju redan Jesus hjälpt oss med det, så jag slipper som förkunnare tala om för poängen med den här liknelsen. För det säger han ju redan, eller säger ju Lukas i sin text, att Jesus gav dem för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Så det var ju skönt. Så då är vi klara med poängen. Man kan ju tolka den här fel. Bara man tjatar tillräckligt länge och mycket kommer Gud att ge oss precis det vi ber om. Nu ska jag prata lite göteborgska. Tack. Lade ni märke till den kommentaren där? Jag tycker verkligen att vi ska köta på Gud. Ni som nu inte är göteborgare, så är inte hela betydelsen att köta, tjata. Utan köt, det är ett varmt, nära samtal med dem som man tycker om. Att köta tillsammans, det är att umgås tillsammans. Att prata om både det ena och det andra. Med Gud ska vi köta. Ni kanske har något ni andra smålänningar och andra stackare som inte har fått den gedigna grunden språkligt i ert språk som också hjälper till det. Men Gud är ju inte som domaren i texten. Det är ju själva poängen. Guds vilja, och det är ju det Jesus vill berätta med det här. Att om en domare som är dålig, som är ond, som utnyttjar sin ställning och sin makt på ett negativt sätt, om han ger sig för den här kvinnan, Hur mycket mer ska inte då Gud som är god, som älskar oss, som vill ge oss bönesvar, som vill ta hand om oss. Hur mycket mer ska inte han ge oss det som vi behöver och det som vi ber om? Jag återkommer. Ni som har nu varit med på alla samlingar under den här månaden, ni får höra en del saker två gånger, men det gör väl ingenting. Pedagogikens kärna är ju upprepning. Så om det blir upprepning. Men en av söndagarna så hade vi som utgångspunkt Lukas 11. Och där står det i slutet på Lukas 11 i det sammanhang som vi läste från vers 11 till 13. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska inte då fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Att vara uthållig i bönen kan vara att det som jag faktiskt ber om, det är en orm eller det är en skorpion i Guds ögon. Men Gud, han vill ge mig fiskar och ägg. Genom att vara uthållig i bönen, genom att fortsätta, genom att köta med Gud, kan Gud hjälpa dig att se att du behöver fiskar och ägg och han ger dig det istället för ormar och skorpioner. Det finaste bönesvaret, det är det som stod i vår text, att Gud vill ge av sig själv. Han som redan i skapelsen finns i vårt innersta. Han vill fylla på med sin ande och bli en starkare kraft i vår inre personlighet. En annan frågeställning som vi har och som människor gärna har och som ju är en motsats egentligen. Gud som har all makt, som har all kontroll, som universums herrare, allhärskare. Varför ska vi be? Han vet ju redan. Han vet ju redan vad vi behöver. Han vet redan vilka vi är. Han känner oss. Han känner oss bättre än vi känner oss själva. Det här är ju nu 4 söndagar sedan, så det här kan säkert inte skada att ta upp en gång till. Ifrån undervisningen om bön i Bergspredikan så säger Jesus att när du ber, går du in i en kammare, stäng dörren och ber se till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönade för många ordens skull. Gör inte som det, till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. För mig är det så. Att den personligt formulerade bönen om det som rör sig i mitt innersta, det är i köttet en samtal med Gud om det jag tror jag behöver. Och när jag gör det, när jag nämner det för Gud, så är det som att jag öppnar, jag ger Gud tillåtelse. Kom och hjälp mig med det här. Jag vill att du hjälper mig i det här området av mitt liv. Gud är, som amerikanerna skulle säga, den största och bästa och finaste gentlemannen. Han kommer aldrig någonsin att tvinga sig på någon människa. Trots att han vet vad vi behöver, trots att han älskar oss, så väntar han på vår vilja, vårt ja. Vår öppning till Gud för att Gud ska börja verka hos oss. Tyvärr har vi aldrig klarat av det som kyrka och andra. Vi försöker hjälpa andra och vi har svar och vi vet så mycket annat. Men Gud gör aldrig det. Gud kommer aldrig tvinga dig på. Och då är din bön. Och den formulerade, det kan vara en suck, det kan vara någonting som inte någon annan förstår. Och kanske du inte egentligen själv heller förstår. Det är ändå en öppning för Gud. Kom och hjälp mig i det här området. Vi har talat om vår fader som en bön som är ett exempel på hur en välformulerad bön ser ut. En mönsterbön där tilltalet till Gud riktat till en personlig Gud, till den Gud för det han är. Där finns det tacksägelse, tillbedjan och lovprisning, men också begärande bön som uttrycks väldigt enkelt då. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Ja, det håller med, det är jättebra. Men där finns också förbönen och kampen mot det onda. Det är lite roligt det med gudstjänster och gudstjänstledning. Vi träffades ju för nästan, imorgon är det 3 veckor sedan vi träffades och planerade gudstjänsten första gången. Och vi sa en del saker och jag sa något bibelord och andra. Men jag bad att Jakob själv skulle fundera kring bön. Nu har jag i min text, givetvis då, Kolosserbrevet 4. Som Jakob, utan att vi samtalade om det, läste för er. Vad är det för något? Det är slumpen. Tack käre slumpen. Nej, för mig som förkunnare är det väldigt tydligt att det här var meningen, det här fanns förberett från Gud från början. Anden leder på det sättet. När vi samlas kring någonting, när vi ber tillsammans, när vi tänker, när vi jobbar, så leder Gud in på ett spår som är förberett. Och du läste om Paulus uppmaning att vara uthålliga i bönen. Och också hans egen begäran om förbön. Paulus är ju en mycket speciell människa. Vi förstår det på många sätt. Men när vi läser hans brev så ser vi, till och med till församlingar i Rom som han inte ens har varit, så räknar han upp ett 20-tal personer som han beskriver och som han hälsar till och som han har. I varje brev har han hälsningar, han har utmaningar, han har uppmaningar, han har begäran. Och jag är övertygad om att Paulus bad för alla dessa människor. Och han hade bedjare runt omkring sig. Och för honom var det helt självklart att för att han skulle kunna vara i tjänst så uthålligt i bönen, men också begäran som du läste om, att be för mig. Och lite längre ner i Kolosserbrevet så talar han om Epafras. Och där står det, han tjänar Kristus och kämpar alltid för er i sina böner. Och lite längre ner, jag kan vittna om att han arbetar för er. Det finns människor som har den relationen och har den känsligheten att Gud kan tala till dem spontant. Man kan vakna upp, som någon berättade när vi hade en samling här igår, och känna att en person finns nära en och man ber för dem. Eller man kan känna det på gatan eller ha det på det sättet. Jättebra. Jag tror att de flesta av oss behöver struktur. Och vi behöver förstå att den uthålligheten i bönen är faktiskt ett arbete. Det är en process där det kostar på, där jag behöver organisation, struktur och att jag fortsätter. Det finns en dimension i bönen och det handlar inte om att vi ska tjata som änkan gjorde, men det handlar om att vi ska köta. Sen handlar det också om när vi går in i dimensionen att be för andra, att vi går in i kampen som finns mellan gott och ont. När vi går in och ber för andra så går vi in i mellanläget mellan kampen mellan gott och ont. Vi ställer oss till förfogande för Gud för att beskydda, för att leda en människa in i välsignelse, ta hand om en människa. Och då kostar det på. Jag är övertygad om att alla ni som har tänkt att ni ska be för någon och har bestämt er för det, plötsligt märker jag har glömt av att be. Eller ni har bestämt för ett ämne som ni vill be för Och så plötsligt, det kan ha gått en tid. Varför tog det vägen? Vad har jag gjort? Känner ni igen det? Jag är övertygad om det. Och jag vill inte dramatisera det. Men jag tror det är så enkelt att när vi går in i det godas tjänst så finns det andra krafter som vill få oss att glömma, ta bort det. För att vi gör, det är så viktigt. Vi går in i Guds kamp för det goda. Och när vi gör det kostar det på. Och därför behöver vi struktur och organisation för det. Och det passar olika för olika människor. Du måste hitta din bit i det. Men det är viktigt att göra det. Och vi behöver i församlingen, vi missar det här ibland. Den här till exempel som vi har haft levande i vår församling väldigt många år. Där vi lägger lappar och skriver namn på dem som vi vill att vi ska komma till tro. Egentligen är det ju tanken att vi ska ha kontinuerligt bönämne för det hela tiden. Men det kanske går 3 söndagar innan när vi glömmer att be för den. Jag tror ibland att vi, till och med för gudstjänstledare, att vi måste ha lite lister där vi skriver upp det, vilka bönämnen vi ska ha. Och där ska vi tänka på andra saker som finns. Vi är räddningsmissionen, östhjälpen och RIA, annat som finns runt omkring oss ska göra. Och för att aktualisera det idag, när vi firar nattvard, när vi förbön idag, så ligger det lappar här på golvet. Skriv ett namn på den som du vill ska komma till tro. Aldrig någon kommer att läsa det namnet, men vi lägger det här och vi har med det i gudstjänst när vi ska be för det. Men ibland behöver vi kanske organisera det och tänka efter det, sätta upp listor på det. Och vi håller på med det i personalgruppen, att vi ska formulera saker för gudstjänstledarna som en hjälp, som en latund och annat som vi ska göra och jobba med. Organisera är inte ett hemskt ord, utan det kan vara en hjälp att göra det som är rätt och riktigt. En fantastisk hjälp att be är den lilla gruppen. Och det finns löften om det. Det finns starka löften om när 2 eller 3 är församlade så finns jag mitt ibland det. Det är ett utökat löfte på Guds närvaro. Den lilla gruppens betydelse är oerhört avgörande. Och det är ju samma. Var med i en bönegrupp. Det kostar på. Det kan ta tid. Det är organisation i det andra. Men det är en möjlighet till fördjupning som är unik. Och som är ett erbjudande. Jag tror inte heller att vi ska organisera fram det här i församlingar som vi gör. Men vi borde kanske fundera på att vi ska hjälpa varandra till att hitta det här. Den där lilla gruppen. Man kan träffas varje vecka, varannan vecka eller hur ofta man kan. Och nyckeln till den, jag tror att formen i den är också viktig med organisationen. Det är som någon av fri vilja nämner och som vi ber för. Nästa gång vi träffas så börjar vi med att fråga, hur gick det med det som vi bad för? Ja, har det hänt någonting då? Kan vi tacka? Har det inte hänt någonting så fortsätter vi be. Och så ber vi varandra. Och oftast är det så. Är vi med i en sån grupp när det växer så ber vi kanske varje dag för den som är med i en sån grupp. Och så hjälper det varandra. Bönegruppen, den lilla gruppen, är en otrolig styrka. En del av er känner till Oxford-rörelsen i England. Det är mycket skarpa hjärnor. Bland annat då C.S. Lewis och Hanson Tolkien va? Och många av de här personerna som är mycket starka kulturpersonligheter i Europa i mitten på 1900-talet. De i Oxfordrörelsen samlades 2 och 2 och bad och delade för varandra. Det kommer sällan fram där, men de hade den och de hade den strukturen. En annan sak som jag nämnt för er och som jag gärna nämner igen, det är i vardagen där du och jag finns. Så vet alla att du har en tro. Varken du vill eller inte så vet de det. Tro inte att de inte vet, för det gör de. De vet att du är med i en församling och att du tror. Och när de kommer till dig, när de har förtroende till dig och när de säger någonting om sitt liv som de har jobbat med, eller andra som har jobbat med. Varför gör de det? Ja, de gör det för de som känner förtroende. Men jag tror också att det finns en förhoppning om att du ska säga, jag ska be för det. Jag har aldrig någonsin, och det här har varit jättesvårt för mig när jag började med detta. För att jag har ju jobbat i vanligt liv också. Jag har inte bara varit pastor, jag har ett vanligt yrke också. Jag har varit lärare i 20 år. Och i det sammanhanget, det kostar alltid på det här. Men jag har lärt mig det. Och jag har upptäckt det. Varje gång jag säger, jag ska be för det, jag ska be för det. Så är det aldrig någon som har gjort något sånt eller stött bort det, utan nästan alla säger alltid tack. Och ni vet, det är flera av er som har nämnt saker för mig i församlingen. Och det är på samma sätt som jag har sagt att jag ska be för er. Och det gör jag. Men det behövs faktiskt att jag har lite struktur på det. Ibland måste jag till och med sätta upp på papper och veta vilka det är som jag ska vara med. Det är att gå in och be för andra. Det händer någonting med dig själv och det händer någonting i relationen med andra och det händer andra saker. Att vi är församlingens utsträckta arm, var vi än befinner oss, bland vänner, bland grannar, där vi finns. Våga säga det där när någon har berättat något, jag ska be för dig. Du kan också fråga, får jag be för dig? Och där har vi också att man kan gå vidare och när relationer förändras, att gå vidare med be och lägga händer på annat som kommer under fördjupning då. Jag vill berätta ett vittnesbörd. Jag har berättat det förut och jag har berättat det i andra sammanhang, men jag kände att jag vill berätta det, och det handlar om församlingens förbön. Församlingens förbön där vi tillsammans ber för vår kyrka, för annat och händelser runt omkring. Den har en speciell kraft och styrka. Och jag är övertygad om att det är väldigt fint om vi också kan få personliga förbönsämnen mitt i församlingen. Och det måste man ju känna att det är öppet, att man vågar göra det. Ibland kan man göra det anonymt. Men det finns en styrka att man också nämner sitt namn. Att man pratar med någon av gudstjänstledarna, pastorer eller andra, där man talar om bönämnet och hur man vill ha det formulerat. Och att vi nämner det i gudstjänsten och ber för det. Dels händer det saker, dels engageras församlingen och dels så fördjupas gemenskapen för varandra. Oftast handlar det ju om att vi ber för sjuka eller för andra som har det svårt. Man kan be för andra som man känner, men man kan också lämna fram personligt bönämne. Jag kommer från Lerum. Och det är ju verkligen en gammal svenska missionsförnuftets församling. Alltså det som var, det var kultur och det var fina föredrag och det var mycket, mycket citat av författare och annat. Det var en riktigt fin församling. Men vi fick ju en god smålänning som pastor, Staffan, som kom till församlingen 2001. Han var inte så kulturell på det sättet. Det är ingen värdering utan tvärtom. Men han bröt väldigt mycket ner motstånd kring sånt här. Och via relationer och annat så öppnar han upp. Många av er känner till Måns Jennings självmord i Lerum. Första morgonen efter så fanns Staffan i den klassen på morgonen när de träffades. Det var inte konstigt att han fick alla de som konfirmander och hela den skolan, för alla år han var i tjänst så kom de utan några andra, för att han hade personligen varit där när det behövdes. Och därifrån kom det människor som lämnade förutbönsämne och han frågade, får jag nämna dem i församlingen? Han gjorde det. Och ofta, kanske varannan söndag, ibland kunde det gå några söndagar inte var, men väldigt ofta så fanns det ett förutbönsämne. Det någon nämndes och vi bad för det. Jag drabbades av hjärtflimmer i 2012. Det var ett ganska jobbigt flimmer som gjorde att mitt hjärta var riktigt dåligt. Jag hade under 30% kapacitet. Alltså en rätt lång gången svikt. Där jag fick stanna upp. Jag var sjukskuren i 5 månader, tror jag. 4 månader. Men fick väldigt fin behandling. Och man medicinerade och gjorde annat. Och så kom man in i det här att man ska försöka med att gå in i hjärtat och klippa nerver. Ablation heter det, eller abladera. Jag fick göra 2 sådana ablationer, och efter den sista ablationen mådde jag bara värre. Jag fick sån flimmer så jag visste inte var jag skulle ta vägen. För jag var rädd att jag skulle svimma av. Nu är det så att jag vet inte om någon såg på den här läkaren. Jag såg inte det, men jag hörde att de hade det uppe i programmet, för någon frågade vad det är där. Men alltså, man bränner runt vener. Bränner runt dem så att det blir ärrbildning. Och på det sättet så hindrar man negativa nervimpulser komma in i hjärtat och störa sinusknutan. Och när man bränner första gången så kan man inte riktigt se att det täcker runt omkring. Det kan bli luckor i det. Och då var det antagligen så att det var nästan bara var en lucka. Och då kom alla signaler där och det förstärkte. Men nu var det så att det här var sista gången de kunde bränna där. Och det handlade om rätt mycket kring det här. Med transporter och det var annat. Och det var, jag skulle upp till Skövde och man skulle ha andra saker. Och jag sa bara, Staffan, du kan väl be i gudstjänsten för mig den där gången. Det var sista chansen att man skulle kunna göra något med den här metoden då. Och jag visste inte det när jag ringde till Staffan. Att vi skulle kunna gå på gudstjänsten. Jag visste inte hur mådde och annat. Men vi gick på gudstjänsten. Och han har inte sett mig. Så när han började be och formulera bönen så har han inte sett mig. Men jag går fram när han ber. Och när han plötsligt upptäcker när han står och ber för mig att jag står där. Så lägger han ju händerna på mig. Och mäktigt rör Gud i mig. Som ofta är för mig när Gud rör mig så bara strömmar tårarna. Och jag känner liksom hur Gud gör något med mig invärtes. Och jag tror ju på förbön. Jag har alltid trott på förbön. Jag har aldrig tvekat om att det är kraft i det här när en församling ber. Men när morgonen efter jag ligger på operationsbordet, rätt så avskalad och avrakad och både det ena och det andra. Där finns BMA och där finns läkare av olika typer och sjuksköterskor och andra. Och det är apparater och det är annat. Så känner jag fysiskt innan de söver mig närvaron. Jag känner det fysiskt. Att församlingen är hos mig. Alltså, jag kan inte beskriva det mer. Jag kan inte beskriva vad det är som är skillnaden. Jo, det kan jag. Jag är lugn, jag har annat. Det finns en massa bit. Men jag känner Guds församlings närvaro fysiskt. Och den här läkaren som är fantastisk uppe i Skövde som gör det här, som är en av de förnämsta experterna på det här i världen faktiskt. En av de första i Sverige som började med det. Han kom alltid upp på eftermiddagen efter de här operationerna. Det var ju 3:e gången jag gjorde. Men den här gången kommer han redan vid 11:30-tiden. Så du, det har gått bra. Så. Det kommer bli bra det här, säger han. Och så beskrev han det här. Och det var ju också ett symptom i det här. Efter. Varför berättar det? Jag berättar det för att det krävs ett visst mod där att säga till andra att jag behöver hjälp. Och det gör det även när man känner i en församling att göra det. Men det är en sån otrolig styrka att överlåta sig, att öppna sig för församlingens förbön. Alltså Gud, jag tror Gud är sån att han vill att vi ska stötta varandra. Han har sagt att vi ska lägga händerna och be för varandra. Han har sagt att vi ska vara 2 eller 3. Han har formulerat detta för att det finns en nyckel att vi inte är ensamma. Och människor tillsammans bildar någonting som stärker Guds handlande. Det är lättare, eller det ligger i Guds plan att han vill att det så ska vara. Och därför behöver vi hitta hitta de här vägarna så att vi fördjupas i förbönen för varandra. När jag skrev om det första gången i ett församlingsutskick någon gång förra århundradet, nej men jag tror att det var förra året, jag vet inte, när vi sa det att vi planerar att ha förbön som tema, så skrev jag ett bibelord ifrån Judas brev, och jag vill avsluta det med det. Men ni, mina kära, ska bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Tack Gud för att du vill att vi ska öppna oss för dig. Du som känner oss och vet vill också att vi försöker formulera på de sätt vi kan formulera vad vi tror att vi behöver. Och det är ett sätt för dig att hjälpa oss och vara med oss. Hjälp oss att våga be och formulera. Titta tillfällen där vi personligt ber om det vi tror vi behöver. Hjälp oss också att hitta varandra och hjälpas som församling att hitta utmaningen i att bli mer organiserade, så att vi inte glömmer av och så att vi hittar formerna för bönen och bönens tjänst i vår mitt. Amen.